är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig Silvia Kakembo. Och i den här podden så undersöker vi vad som är hemligheten bakom den svenska staten. Vilken roll staten har i samhället och hur det är att jobba i staten. Och idag ska vi prata om maktskifte. Sverige har ju nyligen fått en ny regering. Istället för de rödgröna så bestämmer nu Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som har bildat en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Och Ulf Kristersson har blivit ny statsminister. Och jag tycker att det är lite spännande att fundera på det här. Hur funkar egentligen ett maktskifte rent praktiskt? Vem måste lämna sitt jobb? Blir det hela havet stormar på regeringskansliet? Och hur påverkar ett maktskifte alla de som jobbar i staten? Och med mig i studion så har jag två eminenta experter som kan det mesta om maktskifte. Så att jag säger först hej och välkommen till Ulrika Schenström, vd för den liberala gröna tankesmedjan Fores.
Hej, hej, här är jag.
Kul att du är här.
Tack.
Och du är inte bara här utan du var också med 2006 under det maktskifte som skedde då. Och då var du statssekreterare hos Fredrik Reinfeldt, vilket innebär att du var högsta tjänsteperson i statsministerns stab när den så kallade alliansregeringen tillträdde med M, KD, L och C. Och innan dess, säger jag för de nytillkomna i världen, hade ju Göran Persson haft en socialdemokratisk regering under 10 år. Men minns du det här ögonblicket 2006 när du klev in på regeringskansliet för första gången?
Mm, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att vi efter konseljen så kom Kristina Waje och hämtade Fredrik och mig utanför slottet och sen promenerade vi upp till rotundan på Rosenbad där vi sattes runt ett bord och fick lite information om hur det funkar. Så att, det var lite turbulent. Jag kan tänka mig att den här regeringen som tillträdde nu hade det ännu mer turbulent, för att vi var ju ändå förberedda för vad vi ville göra. Men det är ju också väldigt spännande. Jag kommer i andra sidan också väldigt mycket ihåg den här natten när vi vann valet. Och vi var hemma hos mig allihopa efter att vi hade varit på Nalen. Och jag kommer ihåg där på natten att jag helt plötsligt bara inte alls är glad längre.
Du inte inser alls. Vilken mardröm det här
Nej,
ska
jag
bli.
Kommer ihåg att Anders Borg och jag, vi tittar på det här och bara, vad har vi gett oss in på? Alltså, vad är det? Och då hade vi liksom jobbat 4 år dygnet runt, och att det nu möjligt skulle göra sig möjligt att jobba ännu mer. För regeringskansliet är ju som att man kommer möjligen in där på måndag morgon och eventuellt kommer ut efter helgen eller till helgen om du har tur. Mm. För att politiker jobbar väldigt, väldigt mycket. Sen blir ju också alla galna. Därför att makt gör ju någonting med människor. Och de statsråd som hade varit statsråd en gång tidigare, de var ju väldigt mycket lugnare. Men du vet, till slut hade jag nästan som en telefonsvarare som var så här: är du statsråd och hatar din statssekreterare, tryck 1. Är du statssekreterare och tycker att ditt statsråd är lite väl oinsatt i sina frågor, tryck 2. Hatar du också Finansdepartementet, tryck 3. Här kan du få spela in, även för mig, varför du hatar Anders Borg och Hans Lindblad. Det är det här det blir liksom.
Ja, nu pratar ju Ulrika om de som kommer in på till exempel regeringskansliet eller in när man får ett maktskifte. Men jag skulle också vilja prata om de som kommer ut och samtidigt passa på att presentera statsvetaren Göran Sundström från Stockholms universitet. Göran, kan inte du ge oss en siffra på hur många blir liksom av med sina jobb? Hur många tvingas flytta ut från staten när ett maktskifte sker?
Ja, i Sverige är inte det så många om man jämför internationellt, utan det är ungefär 200 personer som får lämna, som är då politiskt tillsatta.
Just det, vilka yrkeskategorier tillhör de?
Ja, det är ju de här som vi pratar om nu. Det är statsråd, statssekreterare, informationssekreterare då, eller presssekreterare som det ofta heter. Och det är ju 5 000 som jobbar på regeringskansliet, så att det är en ganska liten del då, får man säga.
Just
så det,
det
är de politiskt tillsatta. Sen finns det en del planeringschefer och sånt där som kan få gå också. Va?
Just det.
Man ska ju inte skoja så här, men jag kan ju ibland känna att jag kan tänka mig att tjänstemännen tycker att det är lättare att styra staten utan de här politiska sakkunniga som ska läggas in hela tiden. Och jag är aldrig orolig för att Sverige skulle liksom inte kunna regeras, därför att vi har otroligt kunniga statstjänstemän i regeringskansliet. Och jag kände aldrig någon sån här, aha, har de jobbat med sossarna? Det här är fantastiska människor som är superduktiga. Och det ska vi vara väldigt nöjda med när vi har maktskiften.
Och så svarar ju också alla politiker som har varit i regeringsställning. Jag pratar med ganska många ändå när jag studerat regeringskansliet. Och alla trycker väldigt mycket på det här, att det är en väldigt kunnig, väldigt lojal tjänstemannaorganisation. Där en uppgift är att lära upp de nya politikerna som kommer in, hur det fungerar. Det är liksom en kärnuppgift i början för högre tjänstemän som tar emot då, de nya.
Just det. Ja, Ulrika, du nämnde ju här att ni fick liksom, efter konseljen hos kungen fick ni gå till ett runt bord, men när ni kom liksom till era nya kontor hade liksom de gamla sossarna städat ordentligt liksom. Hur var det rent praktiskt?
Jag
liksom?
Tog ju över Jan Larssons rum och där hittade jag en skiva, Erlanders tal på en gammal skiva. Och Janne och jag har ju varit liksom motsatta roller under en hel mandatperiod, alltså 02 till 0 eller ja, fram till 06, och så vi känner ju varandra en del, och jag kände att nu ska jag sno den här skivan, men sen så skulle vi ha någon överlämningsgrej, så han kom upp och så snodde han tillbaka skivan, och det han lovade mig att han skulle spela in den sen och skicka över det, men han har aldrig gjort, så ska jag påminna honom.
Just det. Mm. Jag har också hört rykten om att den avgående regeringen då pillade bort bokstaven M på alla liksom tangentbord som någon slags practical joke. Är det sant?
Ja, jag hade det inte på mitt rum, men jag hörde också att det skulle ha varit så på några departement. Men mitt tangentbord hade de inte gjort så med. Ah, men det är ju otroligt roligt. Alltså man måste ju hålla på lite sådär, annars så har man ju inte så kul.
Ja, men
på
precis.
Jobbet.
Ja.
Practical jokes. Alltså du vet, rörpostsystemet, det är det absolut roligaste man kan hålla på med. Vilket gjorde att rättscheferna, när vi satt där och hade blivit statssekreterare allihopa, alla hade tre telefoner, och för de hade sitt gamla jobb, sin hemliga mobil och sen den nya mobilen. Mm. Och så började någon säga så här, ja, och det här är ju offentlig handling, SMS är ju offentlig handling. Och alla bara... radera inkorgen så här, du vet, och så att du höll på så där, men då berättade de för oss faktiskt väldigt tidigt att sluta skicka bubbliga saker i rörpostsystemet, varvid alla tittade på varandra och bara är det det de håller på med här? Skickar små pickol och flaskor med bubbel.
Ja, det här hoppas jag att säkerhetsavdelningen plockar upp och gör någonting åt det. Just det. Så det är det första man börjar göra. Men Göran, om vi tittar på liksom tjänstepersonernas roll, alla de här som är opolitiska och inte byts ut. Vilken roll har de? Vi pratade lite om att de behöver liksom lära upp de här nya politiskt valda om vad det här arbetet faktiskt innebär. Mm. Kan inte du berätta lite om deras arbete?
Jo, men det är ju som sagt en uppgift att gå runt med de nya och så. Det brukar ju vara, jag vet inte vad det är i ditt fall, men det kan vara rättschefen, expeditionschefen som tar den där rollen på olika departement.
Och vad gör en rättschef och expeditionschef i vanliga fall? Bara för de som lyssnar.
Ja, men det är de som har koll på och ska veta om hur rutiner och procedurer fungerar och se till att allting fungerar och att alla följer liksom, processen och så. Oftast är ju rättschef och expeditionschef en och samma person, för vad det är vanligt att man delar det där. Men jag måste också säga då att en viktig, jag ska säga avgörande roll som de tjänstemännen har, det är ju att de förbereder ju maktskiftet också. Det är ju inte så att tjänstemännen sitter passiva och inväntar valresultatet, utan de känner väldigt bra av om det ska bli maktskift. Ibland är det ju väldigt jämnt, men vi har gjort studier av det här som visar att de noga läser på oppositionens olika dokument, det kan vara motioner, tidiga motioner eller program eller partiprogram, eller nu hade ju Alliansen hade ju osedvanligt långtgående arbets- eller program då på olika områden och sånt som, och det där lär sig tjänstemannen och börjar skriva budgetproppar. Alltså man förbereder en budgetpropp om de tar över, och en annan skrift om de inte tar över.
Utifrån liksom medieuppgifter typ?
Nej. Utan de följer ju, alltså det här väldigt mycket från alltså riksdagsdebatter, riksdagsskrivs, motioner. Det är seriösa saker det här.
Ja, jag förstår.
Så att det där är en jätteviktig roll. Annars skulle man inte hinna med att lägga den här budgeten, va? För just det är väldigt kort om tid när man tar över.
Och det är därför jag återkommer med att man måste vara förberedd. Vi hade ju redan en finansierad budget klar redan ett år före valet.
Men sen det är ju ovanligt.
Det är ju väldigt ovanligt, men det är därför jag är väldigt väldigt stolt av just
det.
Men en grej som är viktig här, det är ju att man kan ju märka på om tjänstemännen tror att det kan bli maktskifte. Vi hade ju presskonferenser på Neptunus, alltså på Mynttorget 1. Och när man märker att så här, okej, nu kommer finansens budgetavdelning här till presskonferens. Och helt plötsligt, nu är det 12 tjänstemän som sitter på presskonferensen. Då förstår man att de håller på att förbereda.
Men Göran, alla de här tjänstemännen då som ställer om, vad säger forskningen om dem? Är de liksom lojala med Ulrikas nya regering? Eller önskar inte Ulrikas nya regering, men Ulrikas partis nya regering? Eller är de så här, jag önskar att liksom Göran Persson var kvar och att vi kunde fortsätta med vad det nu var man gjorde då?
Nej, men ja, hur de tänker personligen och så, det har jag ju ingen koll på, men de är lojala mot de demokratiska processerna, ska jag säga. De är lojala mot båda, den inkommande och den avgående regeringen, och vi brukar ju tycka som att de är lojala mot systemet, inte någon särskild partifalang och så. Sen är det klart att varje statsanställd har ju också en politisk åsikt och så, men den ska man ju hålla för sig. Och då, jag skulle säga att generellt, det här pratar vi om tidigare nu, att generellt är de ju väldigt duktiga på det här, att hålla isär vad man tycker personligen och att vara då lojal mot regeringen. Men det är det där, man ska lyda lagen, alltså författningarna, och sen ska man vara lojal mot politikerna, och sen ska man ta hänsyn till medborgare och sådär, och i den ordningen. Så att lagen, det är klart att man ser till att processen följer grundlagens bestämmelser om hur det ska gå till.
Och men är det din bild av att det är så i verkligheten? Som medborgare blir man väldigt glad för att så här, det här är idealbilden. Ja, men är det så det är?
Ja, men Ulrika säger det också. Reinfeldt skrev ju också, det var väl kanske du mer formulerade, men ganska tidigt skrev ju han en artikel om hur förvånad han var, eller åtminstone glad han var över hur liksom professionellt regeringskansliet var. Så att det där är en väldigt vanlig syn på. Vi har haft många statsråd, vi har haft sån här grupp fokusintervjuer och saker med statssekreterare och ministrar, och alla är ju rörande överens om hur bra de är på att hålla isär sina personliga åsikter och att vara lojal på ett professionellt sätt.
Det är hela min bild också. Helt och hållet, de är superproffsiga. Sen har de ju säkert privata uppfattningar, men vi är ju bara människor.
Och det ska de ju ha. De har också rätt att välja i våra val. Så att det är inte så att de inte behöver gå till valurnorna, utan det ska de också göra.
Ja, en tydlig förändring som har skett på regeringskansliet efter årets val är att den nya regeringen under Ulf Kristersson lägger ner miljödepartementet. Och istället så flyttas den nya miljö- och klimatministern Romina Pourmokhtari till näringsdepartementet och jobbar under näringsminister Ebba Busch. Men Göran, skulle du vilja förklara varför brukar en ny regering möblera om på det här sättet och bilda nya departement och lägga ner eller slår ihop befintliga?
Ja, jag menar ju på att organisering är politikernas eller regeringens viktigaste styrform. Genom att organisera förvaltningar så markerar man viktiga och prioriterade frågor och problem. Och lägger man ner någonting då, så visar man att man inte prioriterar lika högt. Så att det är liksom att inrätta en förvaltning, särskilt departement men även en myndighet, det är ju att mobilisera kraft, att se till att det finns ett centrum där statstjänstemän anställs, experter, och det, kringliggande organisationer kan komma med fakta och så. Så när man inrättar Naturvårdsverket till exempel, får alla miljöorganisationer bli jätteglada, för de får en röst in i de statliga beslutsprocesserna.
Just det. Så det är inte bara symboliskt det här, utan du menar att det spelar roll
ja, det är,
också?
Det är en väldigt stor roll, och därför blir det ju ramaskri när man lägger ner, särskilt när man lägger ner saker. Men folk blir också väldigt glada när man inrättar, vad kan nu vara, jämställdhetsmyndigheter eller vad det är, va? Då har man liksom fått sin organisation företrädd och tydligt liksom ett ställe att gå till som kan försvara ens värden som man då står för.
Det kändes som att du ville säga något om
det. Jag tror ju att orsaken till varför de har gjort den här uppdelningen är väl för att Ebba vill ha kärnkraftsfrågan som sin fråga, skulle jag tro. Och det är ju det de vill göra, införa kärnkraft. De har ju till och med satt upp en statsrådsgrupp som ska titta särskilt på Vattenfall, och det är väl för att det är lite myndighetsövning på det där.
Men man ju... det fanns ju andra alternativ, man kunde flytta till en enhet, man kunde ta ett paragraf 5 förordnande.
Det där
hade man kunnat, det här är ju ganska, alltså att lägga ner ett departement är ju väldigt ovanligt alltså på det här sättet, som då är verkligen en värdefråga som är väldigt central. Då. Så att det
håller jag helt med om. Ja. Och där kunde man, alltså som vi gjorde också, vi hade ju bråk i regeringen om de statliga bolagen, om de skulle ligga på näringen och på finansen och sådär. Och det där hoppade ju fram och tillbaka under mandatperioderna.
Men hur skulle ni säga, jag tänker att vi går tillbaka till, jag skulle vilja liksom prata lite om myndigheter också, och att liksom starta upp eller lägga ner myndigheter påverkar såklart människor som jobbar i dem väldigt liksom drastiskt. Men om man inte är med om någon sån väldigt liksom drastisk omgörning utan bara ett vanligt maktskifte, hur märker man det om man är liksom inte någon av de här personerna vi har pratat om nu, alltså expeditionschef eller rättschef, utan en helt vanlig liksom handläggare på en myndighet någonstans i Sverige?
Ja, det beror ju på hur programmet ser ut. Inkommande regeringen har ju ett regeringsprogram, och normalt så pekar man ut ett antal områden där man vill satsa, och resten av förvaltningen ska göra det som de heter, nämligen förvalta. Så att är man med i det där programmet, då känner man väl av, då kan man ju vara, då kan man en satsning eller så kan det vara nedtoning. Va? Och är det liksom nedtoning, då blir man ju nervös på myndigheter. Men är det en satsning blir man ju glad och kan få mer resurser och sådär. Så att det här har man ju väldigt koll på.
Jag tror att de som jobbade på Arbetsförmedlingen hade det nog inte så himla lätt.
Nej,
alltså det har ju varit så mycket tjafs med Arbetsförmedlingen och alla olika nya direktiv fram och tillbaka, så att där måste de ha inte mått så bra, tror jag.
Nej, just då, det var ju en särskild form då när januariavtalet kom, som kan ses då som en slags, ja, inte regeringsförklaring i den bemärkelsen, men det var ju en förklaring av vilken politik som skulle föras. Och det är klart att det där slog ju ner hårt för Arbetsförmedlingen. Och de är ju väldigt lite omtalade i nya avtalet då. Så de kanske anar lite lugn och ro nu.
För en gångs skull.
Ja, för jag läste om en studie som en forskare vid Lunds universitet har gjort, Håkan Johansson, när han har gjort en studie om hur politisk styrning påverkar tjänstepersoner på just Arbetsförmedlingen och på Försäkringskassan. Och där beskriver de då att de som jobbar där liksom noggrant följer ministrans nya direktiv och sådär. Men de uttryckte också i den här studien att de var liksom väldigt luttrade. Att de var så här, jag känner mig som ett slagträ i den politiska debatten i och med att jag då jobbar på den här myndigheten. Men skulle ni säga, nu säger ni att liksom Arbetsförmedlingen kanske har fått lite lugn och ro, men för mig låter det som att Arbetsförmedlingen och typ Försäkringskassan har varit liksom politikernas favoritmyndigheter att hålla på och liksom göra förändringar.
Kan jag tänka när fas 3 kom, hur Försäkringskassan måste ha haft det?
Jo. Nej, men de har ju varit ansatta under många år. Men det som skedde nu med Arbetsförmedlingen var ju att man ville se en strukturell reform. Och det är en större sak när man säger att man vill marknadisera och skicka ut på marknaden och sånt där. Då, det är någonting mer än att man säger att man ska öka kontrollen eller sånt där, som är väldigt vanligt nu för tiden när man inrättar olika inspektioner och sånt där. Så att just för Arbetsförmedlingen har det varit oerhört ansträngande, skulle jag säga.
Tror ni att de kommer få lugn och ro då nu med den här nya regeringen?
Ja, kanske de får, men alltså, allvarligt talat, den här regeringen tar alltså över i ett läge där vi har ett krig i Europa. Vi har höga räntor, vi har liksom en inflation som når topptak, vi har elpriser. Alltså det här kommer inte bli lätt, och det kommer inte heller bli lätt för myndigheterna, så att jag tror att vi är in for a big ride här, som både politiken och alla i systemet kommer att vara väldigt upptagna med att försöka hantera.
Ja, men jag håller helt med. Det vi anar i alla fall i det här avtalet är ju en slags försök till liksom lite större systemskifte, och då åker alla myndigheter mer med på det. Börjar röra i system så berörs liksom alla till slut. Och det, hur får man ju se? Mycket ska utredas och så, men det är ju få av de stora välfärdsmyndigheterna som kommer att vara oberörda, tror jag, efter 4 år. Det tror jag.
Just det. Ja, så att, det är säkert många som lyssnar på den här podden som jobbar på olika håll i statliga myndigheter. Så att det var beskedet från Göran Sundström här då, helt enkelt. Ja, men okej, men även om man är som tjänsteperson kanske är trött då på ständigt nya politiska mål, så är det ganska tydligt vad man har för roll. Det var vi ju inne på. Man ska tjäna den sittande regeringen oavsett vem det är som styr. Och den här frågan blev ju extra aktuell efter förra valet, alltså 2018. Och då väckte ett internt brev på regeringskansliet debatt. Och min kollega Sonja Leister sammanfattar det så kallade tjänstemannauppropet.
Efter valet 2018 startade några medarbetare på regeringskansliet en namninsamling. De som skrev på var oroliga över vem som skulle styra Sverige. Och att politiken av de möjliga makthavarna skulle krocka med statens värdegrund. Statens värdegrund består av 6 principer, bland annat demokrati och människors lika värde. Principerna baseras på Sveriges grundlag och även andra lagar. Och alla som jobbar i staten måste följa principerna i sitt arbete. Men vad var det som gjorde en del tjänstepersoner på regeringskansliet så oroliga? Vi backar bandet. Efter valet för 4 år sedan var det politiska läget trassligt. Det var oklart vilken regering det skulle bli. De rödgröna hade inte längre en egen majoritet i riksdagen. Samtidigt visste ingen om de borgerliga partierna skulle få till ett regeringssamarbete. De saknade nämligen också en egen majoritet. De behövde stöd från Sverigedemokraterna för att kunna bilda regering. Men det var Centerpartiet och även Liberalerna strikt emot för 4 år sedan. Så i september 2018 visste ingen, skulle det bli ett maktskifte eller inte? Skulle SD få makt eller inte? Och just det verkade initiativtagarna till namninsamlingen oroliga för. Till slut skrev 261 tjänstepersoner på det interna brevet som sedan skickades till förvaltningschefen på regeringskansliet. De flesta som undertecknade var medarbetare på utrikesdepartementet, men även några från andra departement skrev på. I brevet ställdes frågan rakt ut. Om ledningen kan garantera att nästa regering inte kommer att urholka regeringskansliets värdegrund och policies inom mångfald och icke-diskriminering. Dessutom anspelade brevförfattarna på ett resonemang av SD-politikern Björn Söder. De frågade vad det skulle innebära om ett parti ingick i regeringsunderlaget som anser att, citat, vissa tjänstemän med hänsyn till deras bakgrund, till exempel judar, samer eller muslimer, inte är svenskar. Brevet kom ut i media och det blev en hel del debatt då det tolkades som ett avståndstagande från en borgerlig regering som skulle få stöd av Sverigedemokraterna. Den moderata politikern Carl Bildt twittrade:
tjänstemän i regeringskansliet ska vara lojala mot den regering som den demokratiska processen enligt regeringsformen leder till. Punkt slut.
Och han twittrade också:
ingen torde uppfatta detta som annat än S-märkt kampanjande mot en alliansregering. Mycket anmärkningsvärt.
Sverigedemokraternas dåvarande gruppledare Mattias Karlsson kommenterade:
opolitiska tjänstemän ska vara just opolitiska. Annars brister man ur den aspekten.
4 år har gått och nu har Sverige röstat igen. Dagens Nyheter pratade inför årets val med några av de tjänstepersoner som var med och undertecknade brevet 2018. DN ville veta hur de ser idag på namninsamlingen. En av initiativtagarna säger:
det blev ett drev som sattes igång bland annat av Carl Bildt som menade att det var en otillbörlig politisk handling att ställa den här frågan. I min värld var det här inte någon politisering utan handlar om en enkel fråga om alla människors lika värde.
En annan tjänsteperson på regeringskansliet ser mer kritiskt på brevet.
Jag ångrar faktiskt att jag skrev under. Det var inte riktigt genomtänkt av mig. Om man känner något negativt inför ett regeringsskifte, då får man ta konsekvenserna av det och söka sig ett nytt arbete.
Ja, men det här brevet väckte ju många känslor, men också många intressanta frågor tycker jag om tjänstemannarollen som är aktuella än idag. Ulrika, blev du förvånad över det här brevet när det kom?
Alltså nu är ju jag av den politiska uppfattningen som de har. Alltså jag är lika orolig för det inflytandet för Sverigedemokraterna. Så att vi bara är överens om det. Men sen tycker jag faktiskt inte att de ska uttrycka politiska åsikter om man är statstjänsteman. Även om jag håller helt med i, av hela mitt hjärta med om allting de skrev där.
Mm. Vad säger du, Göran, som forskare inom offentlig förvaltning? Var det här brevet för politiskt?
Ja, jag tycker att det här var inte lämpligt, det här brevet, tycker jag generellt. För att det är ju inte så att statstjänstemän inte ska säga ifrån när de ser att någon överordnad begår eller är på väg att begå ett lagbrott eller allmänt faktiskt agera oetiskt eller olämpligt, då ska man säga ifrån. Problemet med det här utspelet var ju att det fanns ingen regering på plats ännu av den sort som de varnade för. Så att här föregrep man politiska beslut som man inte var fattade och som man inte kunde veta skulle fattas. Jag tolkar inte lagen längre än så, grundlag. Det finns alltså stöd i rättskällorna för att man ska säga ifrån. Man har informationsplikt och så som statstjänsteman. Men jag tolkar den lagstiftningen som att det gör man när det finns beslut som strider mot högre regler till exempel. Va? Vi har ju lagprövningsskyldighet på myndigheterna så att de får inte tillämpa regler som strider mot högre regler. Så frågan var ju till att börja med retorisk. De visste ju svaret på frågan. Vilket ju talar ännu mer för att det var någon slags opinionsbildning.
Just det. Hur tycker du att de här 261 personerna borde ha agerat om de hade den här oron?
Ja, men så här. De frågar, vad ska vi göra om det kommer ett beslut som strider mot grundlag? De vet att de inte ska tillämpa det direktivet. De skulle definitivt inte ha gjort det här precis under regeringsbildningstiden.
Nej,
har de undran, då tar man det internt och man tar det i helt andra sammanhang där det inte väcker debatt. Det här var ju ämnat att väcka debatt och det är inte riktigt, alltså det här riskerar just att urholka idén om att vi har neutrala. Det här var, nu försvarar de så att säga att det här var inte partipolitiskt, säger de då, utan vi värnar grundvärden om demokrati och så. Men det haltar ju lite just då för att man drar upp det just då och man som sagt då inte vet hur en eventuellt ny regering kommer fatta för typ av beslut. Då får man agera när de besluten kommer.
Just det. Eller göra saker kanske på sin fritid helt utanför liksom.
Ja, men det här gjorde det här. Ja, just det. Nej, men det får
eller
man
inte
så är det ju. De har ju rätt till yttrandefrihet, men då får man liksom engagera sig politiskt eller någonting, va. Här agerar de ju i egenskap av statsanställda i regeringskansliet. Och då får man vara lite mer försiktig. Men man har ju fortfarande rätt att yttra sig och så. Men som sagt, jag tycker man tagit det här. Hade man funderingar på hur man ska agera och inte kände att man behövde information om det eller utbildning i det, då hade man kunnat tagit det här i helt annan ordning.
Just det. Ja. Men när makten skiftar, oavsett åt vilket håll den då skiftar, och man känner liksom en stark känsla innerst inne så här, nej, den här politiken vill jag inte vara med och utföra, vad ska man göra då?
Då tror jag faktiskt att man måste söka sig någon annanstans. Jag tycker att man ska naturligtvis gå till sina överordnade och säga att jag pallar inte det här. Det här går inte, det här strider mot allting som jag... Ja, då slutar man. För vi måste ju ha ett regeringskansli med de här enormt kunniga och duktiga människorna, men de måste ju göra det som svenska folket har röstat till. Ja,
så länge det inte strider mot
exakt
lag.
Så.
Men självklart är det så att man kanske som individ har en politisk övertygelse som rimmar väldigt dåligt med en inkommande regering, men då får man avgå. Alltså av det skälet, men då avgår man ju liksom av privata skäl.
Just det.
För att man inte vill vara med. Och så, men det här att säga ifrån, den här informationsplikten, den handlar ju om att då är det man har medborgarintresset för ögonen, inte sitt eget intresse.
Just det.
Man skyddar ju medborgarna och ytterst faktiskt regeringen från att göra bort sig. Va? För fattar man ett beslut som strider mot lag, det kommer ju komma fram och då kan ju hela regeringen få avgå. Vi har haft sådana exempel med IT-skandal och sånt där, när det inte sades ifrån ordentligt. Va? Utan två ministrar får gå för att det stoppas inte i tid, det här beslutet.
Och om man bara tvekar lite grann då och inte har den här liksom superstarka känslan, men känner så här, det är något som skaver, är det inte lite mänskligt då att göra det? Och liksom, vad skulle ni säga, måste man liksom säga upp sig om man känner minsta lilla tvivel som tjänsteperson kring och vara lojal? Vad säger du?
Nej, men alltså, man måste säga upp sig direkt om man känner att man inte kan vara lojal mot regeringens politik. Alltså på personliga grunder, då måste man säga upp sig. Man kan inte liksom halvt om halvt gå in och göra jobbet och vara lite motsträvig i vissa frågor och sånt där. Då är man ju ute på halis.
Just det. Har man sett någonting under tidigare maktskiften, skulle du säga, i forskningen kring att folk säger upp sig eller slutar på sina jobb för att man inte vill vara med?
Nej, det är absolut inget sånt. Det finns inga sådana generella mönster i svensk förvaltning överhuvudtaget, varken på departementsnivå eller på myndighetsnivå, skulle jag säga. Det är klart att det finns enskilda skälar, men med någon slags systematik kan vi ju inte se att det är vanligt eller så. Inte alls.
Just det. Ulrika, har du några råd till någon som bara känner ett litet skav, men alltså inte vad man kan göra då?
Så skulle jag vänta lite och se vad det är som händer, mm. om jag ska vara riktigt ärlig.
Mm.
Ja, för man får ju också komma ihåg vad ett parti säger i val och så i en sak, och vad de faktiskt kan göra i regeringsställning är en annan sak. Det ska kompromissas, det finns andra partier, eller många partier här. Det ska gå, som sagt, det ska gå igenom lagrådsremiss, tjänstemännen ska godkänna att se till att det sitter ihop med gällande lagstiftning. Det går inte att göra vad som helst heller. Va?
Och jag tror ju lite grann att det här Tidöavtalet, det är ju rättsvidrigt på många sätt och strider mot många konventioner, och lagrådet kommer nog skrika rätt högt skulle jag säga. Men då är det ju frågan vad Sverigedemokraterna gör när de har fått igenom ett avtal som inte går igenom. We'll see.
Just det. Så att era rekommendationer är helt enkelt sitt still i båten och ha medborgarnas intressen för ögonen, så ska det nog gå bra helt enkelt.
Ja, och får bara lägga till, det kanske är, och det är ju viktigt att inte folk slutar, så vi behöver erfarenheten. Kanske särskilt i samband med regeringsskiften när det ska till stora reformer och så. Vi behöver duktiga statsanställda, och stora delar får inte sluta då. Då blir vi av med institutionellt minne och kunnighet och sådär, erfarenhet.
Mm. Och det får vara sista ordet för det här avsnittet. Tack så jättemycket till dig, Göran Sundström, statsvetare på Stockholms universitet, för att du kom hit och pratade med oss om maktskifte idag. Tack också till dig, Ulrika Schenström, vd på tankesmedjan Fores och tidigare statssekreterare i regeringen Reinfeldt. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org.